Kunder lockas in i kostsamma medlemskap genom erbjudanden om billiga varor på nätet.
Ja, jag tycker det är ju djupt oetiskt. Kan det verkligen vara lagligt att bedriva den här verksamheten?
Det billiga schampot kan kosta tusentals kronor och Konsumentverket har fått många anmälningar. Och så har det kommit en ny app som ska hjälpa oss att kolla om prylarna vi köper innehåller skadliga kemikalier. Sen om äktenskap som idag oftast ingås av kärlek, annat var det förr.
För min del är ju det jättepositivt att man bara kan så här göra det för att man vill ha en rolig fest. Men jag klarar mig lika bra utan att vara gift.
Hör om hur äktenskapets betydelse för privatekonomin förändrats över tid. Och sist men inte minst lyssnar frågor. Vad gör man när ljusstakarna från nätbutiken kommit bort på vägen? Varmt välkomna till Plånboken i P1. Jag heter Pia Fridén. Stort urval av parfymer med upp till 90% rabatt. Spara pengar redan nu. Oerhört låga priser på allt ifrån hygienprodukter, mobilladdare och skäggtrimmers. Och kanske har ni sett annonserna på nätet från företag som erbjuder billiga varor. Men det som inte är lika tydligt i erbjudandet det är att i och med det första köpet så accepterar kunden ett medlemskap och en löpande månadsavgift oavsett om man handlar igen eller inte. Det här fenomenet har blivit allt vanligare och det är två företag, Bilablau och Plus, som dragit på sig många anmälningar till Konsumentverket från kunder som i slutändan fått betala tusentals kronor för det som skulle varit en billig produkt.
Jag hade köpt en grej via dem i slutet av april.
Pia Gardell köpte hårvårdsprodukter via sajten Plus för ungefär 200 kronor. Men när hon sen granskade sina kontoutdrag i augusti år fick hon en obehaglig överraskning.
Plötsligt så fann jag något som jag aldrig hade sett förut. Och det var en utbetalning till ett helt okänt företag på 129 kronor. Och det var i maj månad i år. Och sen när jag kollade så hade de dragit samma summa varenda månad. Och det hade jag ingen aning om.
I Pias fall handlade det om drygt 500 kronor som företaget hunnit dra från hennes konto. Men för Patrik Bernestrå i Kalmar blev det dyrare. Plånboken får tag på Patrik via en skrap i telefonlinje mitt emellan jobb och dagishämtning.
Jag är på väg från sjukhuset för att hämta barnen på dagis.
Patrik gavs ut på nätet för att hitta en hårvårdsprodukt och nappade på ett erbjudande från ett annat företag.
Bilablau is a members club giving you direct access to over 100,000 products from 8,000 brands.
På sajten hittade Patrik produkten.
Detta hittade jag med då bästa pris i förhållande till produktens pris och frakt då.
Efter bara några dagar landade hårvårdsprodukten i Patriks brevlåda.
Och jag fick då en faktura som jag betalade och sen tänkte jag inte mer på det.
Idén går ut på att du handlar varor via sajterna. Utöver kostnaderna för själva produkterna betalar du också för ett medlemskap. Det kostar 129 kronor i månaden och utan medlemskapet kan du inte handla via sajterna.
You don't need to shop anywhere else on the web and your savings just get bigger the more you buy. Membership is only 12.
Men affärsmetoden har ifrågasatts av flera kunder. Under 2019 har Konsumentverket fått in sammanlagt 150 anmälningar från missnöjda konsumenter gällande företaget Bilablau och 46 anmälningar gällande Plus. Gemensamt för konsumenterna är att de inte har förstått att de hamnat i ett medlemskap. Och trots att företagen upplyser om medlemskapet så tycker kunderna att det är otydligt vid köpet. I efterhand har Pia Gardell läst igenom mejlet som hon fick från företaget i samband med köpet.
Så hade ett groteskt långt mejl dykt upp, en orderbekräftelse. Och längst ner så fanns det någonting om medlemskap. Så jag läste, jag hade ingen aning om att jag borde ha läst igenom hela det här groteskt långa mejlet som jag fick. För jag var ju själv mest intresserad av när varan skulle dyka upp.
Patrik tycker också att företaget varit otydliga gentemot honom som kund.
Jag har inte fått några aktiva erbjudanden. Jag har inte fått någon bekräftelse på att du är nu medlem. För man hade tydligen enligt den här, på den andra sidan längst ner, 14 dagar på sig att avboka det hela. Mm. Vilket jag inte var medveten om heller då. Men de har ju inte sagt hej och välkommen nya medlem. Nu kommer det att flyta på här framöver och du betalar för den här tjänsten varje månad tills du inte längre vill vara med och säger upp avtalet.
Och för Patriks del tog det betydligt längre tid att upptäcka att företaget dragit pengar från hans konto. Patrik upptäckte dragningarna när han satt med sin telefon och det dök upp ett meddelande från hans bank.
Och då tänkte jag, vad är detta? Känner jag inte alls igen. Så du gick in och kollade och då visade det sig att de hade ju dragit 129 kronor per månad sen jag köpte den här. Och då var jag helt kall, helt omedveten om det. Det var ju typ 1300 spänn och lite till som hade gått.
Tycker du att du som konsument på något sätt har ansvar för att det blev så här?
Både ja och nej. Man har en skyldighet naturligtvis att försöka förstå köpvillkoren. Alla kan ju inte bara spela dumma, men när det göms på detta vis, hade jag vetat om det här, då hade jag köpt en lite dyrare motsvarande produkt någon annanstans och inte hamnat i det här läget.
Både Pia och Patrik förklarar att skälet till att de inte upptäckte dragningarna från sina konton har med den låga summan att göra.
Den här kostnaden är så otroligt låg så den i det allmänna när man säger elräkningar, lån och annat så den drunknar ju liksom i vardagliga grejer.
Och framförallt att man inte märker den här summan när man sedan tittar på sitt kontoutdrag. För den är precis lagom liten för att inte sticka ut på kontoutdraget. Och precis lagom stor för att sammanlagt skapa enorma summor om många, många hundra gör samma sak, nämligen att de missar att de ingår ett medlemskap.
När Pia upptäckte dragningarna som Plus hade gjort från hennes konto vände hon sig direkt till företaget för att avsluta sitt medlemskap. Hon spelade själv in samtalet.
Ja, men självklart. Där hittade jag en Pia Gadd och jag säger upp medlemskapet från dagens datum och jag fick en bekräftelse på din e-mail att det är gjort. Så står det att det kommer inte att bli debiterad någon ytterligare avgift och att det är uppsagt från dagens datum.
Ja, det var ju skönt.
Både Pia och Patrik har anmält företagen till Konsumentverket. Patrik har flera gånger varit i kontakt med Bilablau för att få tillbaka sina pengar. Men han har inte fått något gehör. Och båda två är kritiska till företagens metoder.
Jag tänker att om de hade varit hedliga, rakryggade, renhåriga affärsmän som vill ha ett bra rykte, att de då skulle sagt, vi beklagar, ska naturligtvis betala tillbaka de pengar som du har blivit av med här. Och vi ber om ursäkt och du är välkommen tillbaka som kund till oss.
Det är ju djupt oetiskt. Kan det verkligen vara lagligt att bedriva den här verksamheten?
Reporter här var Anna Berg och vi har bjudit in både Plus och Bilablau till programmet men ingen ville medverka. Plus har inte svarat på våra frågor heller. Men Bilablau svarar på mejl sammanfattningsvis att de tycker att villkoren för medlemskapet är mycket tydligt och de ber oss också komma ihåg att de har många nöjda kunder som sparar jättemycket pengar genom att handla hos dem jämfört med i andra butiker. Gustav Danielsson, juridisk rådgivare på Konsumentverket, är med oss nu från en studio i Karlstad. Hej Gustav!
Hej, hej.
Och Konsumentverket har fått hundratals anmälningar mot de här företagen och vi hörde ju konsumenten i reportaget undra om det de gör verkligen kan vara lagligt. Gör de något olagligt Plus och Bilablau?
Ja, det är inte tillåtet att vilseleda konsumenter in i medlemskap utan det ska ju vara tydligt att vid det köpet av en vara att det leder till ett medlemskap. I fallet Bilablau så hade vi ju ett tillsynsärende mot dem i början av 2019 där vi på Konsumentverket ansåg att det faktiskt stred mot marknadsföringslagen. Att de inte upplyste konsumenterna om att det var ett medlemskap och även att det var ett otydligt pris.
Vad säger du då? Har de bättrat sig efter kritiken?
Vad vi kan se nu på deras sida så är deras marknadsföring har ju ändrats sedan dess. Och de anmälningar som vi får in idag ser vi rör ofta perioden innan tillsynsärendet. Ofta från 2018 då. Så mängden anmälningar som vi ser rör ju innan det här tillsynsärendet. Så vi hoppas ju att det blivit en förändring där. Men vi håller ju ständigt koll på samtliga anmälningar som kommer in då.
Ja, för det har ju kommit in betydligt fler anmälningar efter den här tillsynen. Det fortsätter att komma. Det har kommit in anmälningar nu i december och januari. Finns det anledning att kanske titta på något av företagen igen?
Vi tittar ständigt på samtliga anmälningar som kommer och håller koll. Men som sagt, de flesta anmälningar som vi får nu rör faktiskt köp som gjordes innan 2019.
Vad är förklaringen till det?
Förklaringen till det är troligtvis att de inte har kunnat dra de här pengarna från ett kort och sen så har det överlämnats till ett inkassobolag som sen skickar massutskick till samtliga konsumenter efter en lång stund. Så det är många som kommer till oss nu och säger att det har kommit en faktura som gäller för ett helt år då, att de inte lyckats dra pengar och de vill nu ha in de här pengarna. Så det är det som det kan bero på.
Hur ser möjligheterna ut att få tillbaka de här pengarna som har dragits i medlemsavgifter ut?
Ja, de pengarna som redan har dragits, då får man ju, precis som konsumenterna gjort, man får ju kontakta företaget och försöka att få en återbetalning. Lyckas man inte med det så kan man se, om man använder ett kreditkort till exempel, kan man kontakta sin kreditgivare och ställa krav mot dem och se om man kan få en återbetalning via dem. Men i slutändan så är det faktiskt bara en domstol som kan kräva en återbetalning till konsumenterna. Men en kreditgivare kan hjälpa till.
Om man får en sån här faktura då på ett helt års medlemsavgifter, vad ska man göra då?
Ja, man upplever att man inte är betalningsskyldig, att man inte har fått nog information om det här medlemskapet, så har man möjlighet att bestrida. Bestrida en faktura innebär att man kontaktar företaget eller den som kommer med kravet och förklarar att man inte tänker att betala och varför man inte tänker att betala. Och det kan man göra till både företaget, kommer från en kassa, kommer till dem, kommer till kronofogden, så kontaktar man dem med samma sak. Och det leder inte till en betalningsanmärkning så länge man är aktiv och bestrider, förklarar varför man väljer att bestrida.
Och om man då har hamnat ofrivilligt i ett medlemskap, så kan man väl också, om man upptäcker det, säga upp det så fort som möjligt?
Absolut, man ska ju kontakta företaget så snabbt som möjligt och säga upp det, men också ifrågasätta ifall man ens ska anses vara bunden av det här avtalet. För det är ju steg nummer ett. Är man ens bunden till avtalet ifall man inte har godkänt de här villkoren?
Men nu har vi pratat om Plus och Bilabla, och finns det andra liknande företag som har de här metoderna?
Det är ett väldigt vanligt fenomen. Det är väldigt många som kontaktar Konsumentverket, Hallå Konsument och Konsument Europa, gällande vad man brukar kalla det här fenomenet för en abonnemangsfälla. Att man köper en billig vara och sen så hamnar man i ett medlemskap. Så det är ju inte bara de här företagen som där händer, utan det är väldigt många företag, och det är ett stort problem för många konsumenter att det inte ofta framgår tydligt att det rör sig om medlemskap eller en avgift. Så.
Hur tycker du generellt att man ska förhålla sig till den här typen av erbjudanden om väldigt billiga varor?
Ja, generellt en sån grundregel är att någonting för bra för att vara sant, så ska man vara väldigt varsam och se och läsa det finstilt och se. Är det bara ett köp av den här varan eller ingår jag till exempel ett avtal om ett medlemskap eller förbinder sig till något annat, så man ska ju läsa noggrant, och känner man att sig lite osäker så är det nog bättre att kanske stå över den gången istället.
Då säger jag tack till dig, Gustav Danielsson, som är juridisk rådgivare på Konsumentverket. Strax om en ny app som kan ta reda på om varorna vi köper innehåller farliga kemikalier. Först Konsumentnytt.
Handlar du mycket på nätet, då kanske du har svårt att hålla reda på alla kommande leveranser. Och då kan du bli ett tacksamt byte för bedragare som försöker lura till sig pengar, till exempel genom att skicka sms om att du har ett paket som fastnat i tullen. För att paketet ska komma fram skriver bedragarna att du måste klicka på en länk och betala en mindre avgift. Men när du klickat på länken och godkänt de allmänna villkoren har du i själva verket tecknat upp dig på ett abonnemang. Enligt Konsument Europa har många konsumenter fått den här typen av sms den senaste tiden. Och rådet är att läsa igenom smset noggrant, granska länken och kolla om det står något om abonnemang i villkoren innan du godkänner. Fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade med målet att ge bättre avkastning än index, men som i själva verket bara följer ett index, det har varit ett problem på sparmarknaden länge. För att komma till rätta med de här så kallade dolda indexfonderna måste bankerna och fondbolagen nu bli tydligare med hur de förvaltar sina fonder. Skriftlig information om hur mycket fondernas avkastning skiljer sig från ett jämförelseindex måste från och med årsskiftet finnas tillgänglig. Syftet är att småspararna lättare ska kunna bedöma om den avgift som förvaltarna tar ut är rimlig eller inte. Jul- och nyårshelgerna har varit bra för löntagare som med enbart en handfull uttagna semesterdagar kunnat få en lång sammanhängande ledighet. Men i Norrbotten har de många röda dagarna också inneburit brist på köttfärs eftersom leveranserna blivit färre. Vi har varit utan köttfärs hela helgerna, säger en butikschef till Norrbottens-Kuriren. Att köttfärs är en känslig vara med kort hållbarhet komplicerar saken ytterligare. Men under veckan väntas i alla fall leveranserna av färsen komma igång.
Det finns i våra stekpannor, regnkläder, i våra prylar och i naturen. En del är naturliga och livsnödvändiga, andra är konstgjorda och giftiga. De är dessutom många och svåra att överblicka för oss konsumenter, kemikalierna. Kemikalieinspektionen har till exempel hittat förbjudna kemikalier i leksaker, elektronik och smycken. Men även om kemikalierna är tillåtna så kan de vara skadliga för hälsan och miljön. Och för att hjälpa konsumenter att göra giftfria val när vi handlar så finns det nu en app. Den här appen har tagits fram av bland andra Sveriges konsumenter och Kemikalieinspektionen som nu finns representerad i vår studio i form av Maria Hammarling på Sveriges konsumenter och Ann-Marie Wass från Kemikalieinspektionen. Välkomna båda.
Tackar.
Två.
Tackar.
Den här appen är ett EU-samarbete, Maria. Varför behövs den?
Ja, men som du säger så är det väldigt svårt för konsumenter att veta vad prylarna innehåller i termer av kemikalier. De är osynliga och de står inte på innehållsförteckningen oftast. Och vi vill göra det synligt och också påverka utbudet på marknaden. Och det kan vi göra som konsumenter genom att använda vår rätt att veta som en del av EUs kemikalielagstiftning.
Hur många produkter kan man testa idag då?
Oj, allt kan man ju såklart testa, men det kostar att testa om man ska göra kemikalietester.
Jag menar med den här appen.
Med appen så kan man skanna alla typer av prylar som inte har innehållsförteckning. Det är det som de omringas av den här kemikalielagstiftningen på EU-nivå som heter REACH. Och inom REACH så har konsumenter rätt att veta, men det krävs att man frågar för att få svar.
Mm, så man kan skanna alla produkter utan innehållsförteckning, men det är inte säkert att man får något svar.
Nej, utan appen är ett sätt att kommunicera och förenkla kommunikationen mellan konsumenter och företag. Så du skannar produkterna som du är intresserad av, skannar streckkoden och därigenom så kan antingen så skickar du en förfrågan till företaget och frågar: hej, jag skulle vilja använda min rätt att veta och undrar om några av de här ämnena innehåller i den här produkten. Och det kan också vara så att företaget redan innan har lagt in information om just den här produkten i appen och då får man svar direkt.
Man kan ju tänka sig då att företag som har en del farliga kemikalier i sina produkter inte är så intresserade av att berätta det.
Det kan man ju tänka att det är, och det stämmer nog. Det är ju därför det är viktigt att man faktiskt skannar produkterna och också skickar en förfrågan. Att man inte bara stannar vid att skanna och det fanns inget där i och så lägger man ner appen, utan att man faktiskt försöker påverka och skicka en förfrågan.
För då måste de svara?
De måste svara om produkterna innehåller några av de här farliga ämnena som finns på EUs kandidatlista.
Mm. Ann-Marie Wass då, från Kemikalieinspektionen. Vad är det för kemikalier som appen ska täcka in?
Den gäller för ungefär 200 ämnen idag som finns på en lista där man har satt upp särskilt farliga ämnen som man vill hålla kontroll på.
Så det är inte förbjudna ämnen?
Nej, för det mesta så är de här inte förbjudna. Men den finns på listan för att man försöker överväga om det behövs göras något mer. Men även den här informationen är ju ett sätt att försöka påverka företagen och förstå att det här kanske inte
att de ska ersätta.
Ja, de ska ersätta det.
Men hur vanligt är det då med farliga kemikalier i våra prylar?
De här särskilt farliga som vi har på listan skulle vi säga att mindre än en var av 10. Så att de allra flesta grejer som vi köper innehåller inte såna här farliga kemikalier. Men någonstans under 1 av 10 på marknaden.
Och i vilken typ av produkter kan det finnas då?
Det vanligaste att man hittar dem i mjuka plastprodukter. Även elektronik och i skummad plast börjar man se att det finns.
Men mjuka plastprodukter, vad kan det vara? Är det leksaker och sånt eller?
Det kan vara leksaker, men där finns det en annan lagstiftning som skyddar barnen på ett annat sätt. Så att det kan vara sportprylar, väskor, de här som man sätter på mobiltelefonerna, mobilskalen.
Går det att säga någonting om när och hur det blir farligt då för konsumenter ifall till exempel mobilskalet innehåller något av de här ämnena?
Ja, en del kan ju vara farliga i och med att man kommer i kontakt med dem. Ofta märker vi det inte omgående heller. Det kan vara effekter som syns på 10-20 års sikt. Att det så småningom blir svårare att få barn eller något sånt där. Men det är inte heller varje enskild produkt som gör de här skadorna, utan det är att vi ständigt omges och exponeras för väldigt många kemikalier från många prylar i omgivningen.
Så hur oroliga eller inte ska vi konsumenter vara?
Vi ska inte vara oroliga för varje enskild produkt så länge vi använder dem som de är tänkta att användas. Men
inte låta barnen stoppa mobilskalet i munnen alltså?
Nej, hellre mobiltelefonen än mobilskalet. Inte lämna nyckelknippan till barnen eller inte sitta och skruva sönder elektroniken i onödan. För då kanske man kommer åt något som är dolt där inne som inte är farligt när vi använder det på normalt sätt.
Är det förutom barn då andra grupper som ska vara särskilt försiktiga?
Kanske inte för att använda prylar, men vi ser ju att vissa av de här ämnena kan påverka förmågan att få barn. Och det kommer vi åt genom att få bort den totala exponeringen. Så att det blir färre och färre varor i omlopp som innehåller de ämnena.
Maria, du har ju tagit med dig två, vad ska vi kalla det för, testprodukter här. Så vi ska testa den här appen. Den ena är Bombastic hörlurar från Giftigt Värre AB. Mm. Och det andra är magiska ballonger också från Giftigt Värre AB. Och tagit fram appen där.
Ja, men precis.
Och de här har ju då en streckkod på sig. Ska vi scanna ballongerna här och se vad som händer?
Det första man gör då som konsument är att man går in på antingen App Store eller Google Play och laddar ner appen. Mm. Och då söker man på kemikalieappen.
Mm. Så kommer kostar ingenting.
Det kostar ingenting. Nej. Det är gratis och den ges ut i Sverige av Sveriges konsumenter. Sen öppnar man appen och väljer att scanna produkten med appen här. Och nu gör jag det och riktar appens mobilkamera mot streckkoden på produkten. Och då står det här att produkten saknas, men det kommer upp ett förslag på vilket företag som jag kan skicka en fråga till. Mm. Och då är det här företaget Giftigt Värre AB. Så då klickar jag på Giftigt Värre AB och får ett alternativ att det står skapa en förfrågan. Och då gör jag det för att kunna visa till företaget att jag bryr mig och vill veta vad de här innehåller. Och att det är viktigt för mig och också för andra.
Så vad skriver du för fråga då?
Frågan är förutställd. Okay. Liksom, så jag behöver egentligen inte skriva någonting själv.
Och hur lyder den frågan då?
Den säger att jag vill använda min rätt att veta enligt REACH-lagstiftningen. Och jag undrar om några av de här ämnena som finns i REACH-kandidatlista finns i de här produkterna. Och jag önskar även få svar om de inte innehåller det här. Och som vi sa, enligt lagstiftningen som är lite klurig är att företag måste säga om produkterna innehåller några av de här ämnena som står med på listan. Men om de inte gör det så kan det vara så att företaget inte svarar. Men vi har ändå försökt att inkludera det i vår förfrågan och säger att vi vill väldigt gärna ha svar ändå för att jag som konsument ska vara säker på att det är en produkt jag vill köpa.
Och så skickar jag iväg det där då.
Precis. Då skickar man iväg den.
Ett svar.
Precis. Sen har vi en till produkt här som vi kan testa.
Och det är Bombastic hörlurar.
Då använder jag mobilkameran igen och skannar den streckkoden. Och här så får jag faktiskt upp en produkt
Och då så står det först här, är det här den produkten du söker? Och då står det Bombastic Color och då trycker jag på den. Och här står det då att den här produkten finns det information om. Och det står vilka av ämnena som Bombastic hörlurar innehåller. Och det är två stycken ämnen. Och det kan ju vara väldigt svårt som konsument att få långa kemiska namn på någonting som man inte alls vet vad det betyder. Men då kan man trycka på själva ämnet och då står det vad den har för egenskaper i det här ämnet, varför oftast man tillsätter just det ämnet och vad det kan vara farligt för. Så att man kan få lite mer förståelse för.
Så man ska kunna begripa det här, ja, utan att ha några förkunskaper. Då får jag tacka er båda för att ni kom till Plånboken. Maria Hammarling från Sveriges Konsumenter och Ann-Marie Wass från Kemikalieinspektionen. Det handlade alltså om den här nya kemikalieappen.
Tackar.
Tack, tack.
Kärleken, ålderdomen och arvet vi lämnar efter oss. Viktiga milstolpar i våra liv som omgärdas av lagstiftning och politiska beslut. Men hur har lagarna förändrats över tid och hur har det påverkat vår privatekonomi? Det undersöker vi i en serie reportage som sändes första gången i somras. Och vi börjar i det allra finaste, kärleken mellan två människor.
Men för att vi älskar varandra. Jag tror att vi tycker att vi vill manifestera det på det här sättet. Bara, eller säger du, min man?
Och för att vi har ett barn ihop som vi vill trygga framtiden för.
Vi delar allt med varandra. We share everything with each other. We share life together. That's what marriage all about.
Det kändes som det var en bra tid nu. Vi går ju snart i pension båda två. Så att,
ja. Det känns rätt helt enkelt.
Solen står högt på himlen och utanför stadshuset i Stockholm är stämningen förväntansfull. Under de kommande timmarna kommer 60 par att gå härifrån som man och hustru. En löpande bandceremoni som tar 5 minuter, men ett löfte som varar resten av livet. Eller till skilsmässan skiljer makarna åt. Det här är par som har valt en borgerlig vigsel. Men många väljer istället att gifta sig i kyrkan.
Så jag har sytt på de här små ärmarna. Mm. För de var inte på från början.
Det är ju sådana där grejer som jag älskar med dig. Du fixar och du syr och du är så här kreativ.
Kalle och Linnea ska gifta sig senare i sommar i Nyköpings kyrka. De har varit ett par i 10 år. De har 2 barn tillsammans. De säger att de inte har hunnit gifta sig tidigare. Men för Kalle och Linnea känns det viktigt att visa sin kärlek genom att gifta sig.
Egentligen själva att gifta sig är ju också ganska förlegat. Liksom. Jag vill ju vara med dig, bara dig. Så att för mig är inte det ett problem. Men det finns ju många idag som är helt okej med att kanske ha mer öppna förhållanden. Och då vill man kanske inte vara gift.
Det är väl precis så många ser på äktenskapet idag. Som ett val man gör. Eller så låter man bli. Det är en frihet som vi i vår tid tar för given. Men så har det inte alltid varit.
Hej Anna, välkommen. Ända från Stockholm.
Glenn Sandström är historiker vid Umeå universitet. Om vi backar till början av 1900-talet så var äktenskapet i det närmaste nödvändigt för överlevnad. Då majoriteten levde på jordbruk.
En bonde kunde i stort sett inte driva ett jordbruk utan att ha en hustru då. Och det fanns vissa arbetsuppgifter som var skambelagda för män och var tabubelagda, som att till exempel ta hand om korna in i laggården och liknande. Som kvinnor då skulle göra för att man inte skulle bli misstänkt för osedligt beteende med djuren helt enkelt som man.
Att det fanns ett stigma kring den som var ogift var ett arv från Martin Luthers 1500-tal. Han förespråkade ett samhälle där man och kvinna levde samman i äktenskap. Men själva vigseln var inte det viktigaste då. Istället var fästningen, alltså vad kvinnan hade med sig för ägodelar in i äktenskapet, handslaget som visade att man var överens viktigast.
Det är mycket du ska kunna till lysningen.
Men i 1734 års kyrkolag gjorde man det lagligen tvunget att vigseln skulle ske i just kyrkan. Vare sig man var troende eller inte.
Jaha, då ska ni få ut lysning.
Här är en scen ur Vilhelm Mobergs Raskens.
Eftersom ni visat er ega och besitta nödig kristendomskunskap och kännedom om äktenskapets innebörd.
Skälet var att staten ville ha ökad kontroll över befolkningen så att man bland annat kunde driva in skatter. Det här gällde ända in på 1900-talet. Men i samma stund som kvinnan ingick i äktenskap blev hon omyndig. Den ogifta kvinnan förblev myndig. I och med att industrialiseringen tog fart i Sverige under 1900-talets början ökade också kvinnors möjligheter att försörja sig själva. Och när kvinnans beroende minskade sjönk giftotalen.
Och det här det gjorde ju att politikerna började bli väldigt bekymrade över att folk skulle inte gifta sig och föda för lite barn. Och då menar man att det här systemet att kvinnan var omyndig om hon gifte sig, det var ett viktigt skäl till att många kvinnor struntade och gifta sig. För de ville behålla sin egen myndighet helt enkelt.
Den politiska oron ledde till att lagen skrevs om 1920 för att bli en lag som baserades på jämställdhet mellan könen. Äktenskapet ändrades till att bli ett civilrättsligt avtal mellan två individer. Gifta kvinnor fick rätt att disponera sin egen lön och annan egendom. Och i och med att kvinnan blev myndig kunde hon ingå i juridiskt bindande avtal, såsom ett anställningsavtal. I lagens mening blev alltså kvinnan och mannen mer jämställda.
Den här patriarkala makten som mannen hade juridiskt, det varierade ju väldigt mycket i vilken utsträckning som den utövades, kan man säga.
Men uppnår den här lagstiftningen den effekt staten vill ha? Att folk faktiskt
gifter sig mer? Ja, kortsiktigt nej. Men å andra sidan under babyboomen på 40-talet, andra halvan av 30-talet, så går äktenskapen upp väldigt kraftigt. Hade kvinnan fortsatt varit juridiskt underordnad så hade kanske inte äktenskapen ökat så mycket som de gjorde under framförallt 40- och 50-talet.
De kommande åren genomgick det svenska samhället ett omvälvande arbete. Den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson lanserade det svenska folkhemmet som ett hem för folket som präglas av samförstånd och jämlikhet. Under de kommande åren byggdes välfärdssverige. Barnomsorg, möjlighet att ta bostadslån, ett utbyggt socialförsäkringssystem och att allt fler kvinnor fick möjlighet att utbilda sig. Och så småningom komma ut på arbetsmarknaden. Och i och med det tog politiken en ny väg. Under 1950-talet började äktenskapet kritiseras som en ojämställd institution.
Det händer egentligen inte så mycket förrän på andra halvan av 60-talet. Också en intensifierad politisk debatt i riksdagen om äktenskapet inte borde reformeras och framförallt att det skulle bli lättare att få skilsmässa. Och inom den andra vågens feminism så fanns det ju högljudda debattörer som Eva Moberg som pratade om kvinnans villkorliga frigivning och man pratade om äktenskapet som legaliserad prostitution och så vidare.
Samhället idag är ju alltså uppbyggt för den heltidsarbetande mannen med hemmafru. Och kvinnorna har bara haft att acceptera de villkoren och så har alltså gått ut över både barn och kvinnor på det här sättet. Kvinnorna får omänskliga arbetsbördor och barnen får träffa föräldrarna för lite.
I och med lagändringen 1971 ändrades också villkoren för skilsmässa. Nu behövde inte längre makarna vara överens för att upplösa ett äktenskap. Det räckte med att den ena parten ville. Några år senare, 1987, infördes sambolagstiftningen.
Det är de första stegen till den här könsneutrala föräldrabalken och äktenskapsbalken som ju kommer då 2009. eftersom sambolagstiftningen kom att omfatta också samkönade par. Så på det viset så var det ett steg på vägen mot införandet av det könsneutrala äktenskapet 2009.
Äktenskapslagstiftningen har alltså utvecklats från att vara en institution med syfte att två personer med ömsesidigt beroende av varandra ska leva tillsammans. För att öka befolkningstillväxten och för att driva in skatter i samhället. Idag har friheten inom äktenskapet ökat. Men lagstiftningen har än idag betydelse för makarnas privatekonomi. Bland annat hur man ärver varandra.
De har inte jag sett.
Nej.
Tillbaka hos Kalle och Linnea. Hon packar upp skorna som hon ska ha på bröllopet. Och när jag frågar det blivande brudparet vad friheten inom äktenskapet betyder för dem, ja, då är det knappt något de behövt tänka på tidigare. Långt bort i tankarna om att man måste gifta sig.
För min del är ju det jättepositivt. För jag tycker inte att kvinnor ska behöva liksom gifta sig för att ha någon trygghet ekonomiskt. Eller att man bara kan så här, ja, göra det för att man vill ha en rolig fest. Men jag klarar mig lika bra utan att vara gift. Jag är lika självständig liksom. Eller jag är ju det.
I nästa vecka ska vi gå vidare i det svenska samhällets utveckling. Då handlar det om hur pensionssystemet vuxit fram. Reporter i Plånbokens serie om politikens inflytande över vår privatekonomi som sändes första gången i somras är Anna Berg. Och nu, bästa lyssnare, är det ni som styr innehållet i Plånboken fram till avsignaturen. I alla fall ni som tagit chansen att mejla frågor till oss om problem ni stött på som konsumenter. Maria Wisell, konsumentvägledare på Råd och Rön, har tagit plats i studion för att leverera svaren. Välkommen.
Tack.
Du är ju vår expert på konsumentfrågor. Och första frågan kommer här. När vi har varit ett större sällskap som ska ut och äta, omkring 15 personer, så kräver restaurangerna ofta att man väljer en viss meny i förväg, vilket jag väl till viss del kan förstå. Men vidare så har flera restauranger sagt att om en individ av de här 15 inte kommer och inte avbokar mer än 3 dagar i förväg, så får kvarvarande sällskap betala hela summan som maten skulle kosta för den här personen, i det här fallet 400-500 kronor. Är det verkligen tillåtet att ta ut en så hög summa, undrar Anette Eriksson.
Ja, då är det ju så här att man har en överenskommelse att man ska komma och äta en viss meny till en viss kostnad, om det nu är det som man har kommit överens om. Och då är det ett bindande avtal både för restaurangen och för den som har bokat gjort den här bokningen. Och restauranger och andra företag, de kan få ta ut en på förhand, en schablonavgift för att man avbeställer. Men den måste ju vara skälig. Den ska täcka kostnaderna för att man har brutit sin del av avtalet. Och i det här fallet så skulle det kunna vara så att det här är en oskäligt hög avgift. Och det är någonting man i så fall kan ifrågasätta. Är det här verkligen skäligt att ta ut så här hög kostnad? Är det det här som är liksom det som restaurangen förlorar?
Och då anmäler man...
Man kan anmäla det för egen del till Allmänna reklamationsnämnden. Men om man vill pröva skäligheten i avtalet men inte få pengar tillbaka själv, då är det till Konsumentverket. För de kan ju då pröva om det är en generellt sett oskälig regel som restaurangen har.
Mm. Och om de då kommer fram till att det är oskäligt, vad händer då?
Ja, är det då ett belopp som är över 500 kronor, då kan ju du själv pröva det i Allmänna reklamationsnämnden. För att Konsumentverket säger att det är oskäligt betyder inte att du får pengar tillbaka, utan det måste du pröva separat.
Mm. Nu har vi med oss Göte på telefon. Hej Göte!
Hej, hej!
Ja, du har synpunkter på Expedias avbokningsregler. Du bokade 2 hotellrum i Israel i somras för vistelse i november. De här rummen var avbokningsbara utan kostnad senast den 27 oktober. Det framgick dock inte hur man skulle göra, så då skickade du den 24 oktober ett svarsmail på resebekräftelsen till Expedia om att du ville avboka vistelsen på hotellet. Vad hände sen, Göte?
Jo, sen hände ingenting, utan den dagen, den 10 november, när jag skulle varit på hotellet enligt den första planen, då får jag avdrag på nästan 7000 kronor på mitt kort. Vilket jag ju blir mycket förvånad över, eftersom jag trodde att jag hade avbokat i rätt tid och i god tro att allt skulle fungera. Och sen har jag haft mycket kontakt med Expedia, men har inte fått någon bekräftelse på att de har gjort något fel, utan ansvaret ligger helt och hållet på mig.
Du har inte fått tillbaka några pengar från Expedia?
Nej, inte ett öre, ingen kompensation, nej, inget alls.
Då ska vi höra om det är rimligt att Göte ska betala nästan 7000 för de här hotellrummen som han har ändå uppfattat att han har avbokat via mejl. Ja.
Hej Göte. Så här är det. Jag har uppfattat att du har gjort en bokning som du ska ha möjlighet att avboka. Och då finns det en regel som säger att man måste kunna avboka på samma sätt som man har bokat. Alltså ett företag får inte ställa upp särskilda regler för hur man ska göra för att avboka. Utan kan du bevisa att du har avbokat via ett mail, eller att du har gått in på någon hemsida avbokat, eller att du har skickat något brev, eller att man har ringt och man har en inspelning. Ja, då ska det ju gälla som en avbokning, och att man har särskilda regler för hur man ska avboka. Det har av Konsumentverket sett som ett oskäligt avtalsvillkor.
För det var väl det svaret du fick, Göte, från Expedia, att du måste avboka genom att ringa eller genom att göra det på deras webb.
Ja, det var det svaret jag fick från dem. Och jag visade upp att jag hade mejlat som ett svar på bekräftelsen.
Ja, det tycker jag du ska stå på dig. Och det är någonting som du också kan då pröva i Allmänna reklamationsnämnden. För kan du visa att du har avbokat, då kan inte företaget säga att du har avbokat på fel sätt.
Nej.
Så då är ditt råd att Göte ska vända sig till Allmänna reklamationsnämnden då?
Och låta pröva detta, ja.
Men det tycker vi att du ska göra, Göte.
Ja,
ja, gör det.
Tack så mycket.
Tack, hej då.
Hej.
Hej plånboken. I mitten av november beställde jag ett par designljusstakar från nätbutiken glassmagasinet.com i Norge, eftersom de inte fanns att få tag på i Sverige. De hade Klarna och verkade seriösa, fyllde i Sverige som land för det fanns i rullistan och la min order. De skrev att de skulle återkomma om frakt och betalningssumma. När de inte hörde av sig inom ett par dagar så tog jag kontakt. De skrev då att de normalt sett inte skickade till Sverige som land, men att jag enklast kunde sätta över summan inklusive frakten på deras konto. Det gjorde jag också, och de skrev att de skulle skicka paketet när de fått pengarna. När det gått en vecka hörde jag av mig och bad om spårningsnummer på paketet. Då skrev de att de hade skickat det som postpaket, men att posten kunde ta lite tid. De skickade ordern den 22 november och jag har fortfarande inte fått ljusstakarna. Jag är orolig att jag har blivit blåst. Finns det något jag kan göra? Det känns ju oseriöst att inte skicka spårbar post som företag. Ljusstakarna gick på lite över 600 kronor. Tack på förhand, Lina.
Ja, då är det så att oavsett om det är skickat spårbart eller inte spårbart, så är det avsändaren, det vill säga företaget som har skickat paketet, som är ansvarigt ända tills det kommer fram till mottagaren. Så att den här konsumenten ska ju vända sig till företaget, reklamera en utebliven leverans. Jag har inte fått det jag har betalt för. Antingen får ni se till att leverera det igen, eller vill jag ha mina pengar tillbaka.
Mm.
Det är det som gäller.
Mm. Irfan Ferizi i Trollhättan bokade en resa till en gäst som skulle hälsa på mellan Göteborg och Bryssel med mellanlandning på Arlanda. Men det var något konstigt med rutten, upptäckte gästen. Vi har med oss Irfan med oss nu. Hej!
Ja, hej!
Vad var det för konstigt med den här mellanlandningen?
Ja, det som var konstigt, det som upptäcktes då, som tur var innan avresa, några dagar innan avresan, så var det att mellanlandningen skulle ske på två olika flygplatser. Alltså skulle gästen till, först skulle han till Arlanda, och sen skulle han ta sig själv på egen hand, alltså till Skavsta flygplats, och sen vidare till Bryssel då.
Och det är ungefär 14 mil mellan Arlanda och Skavsta, kan vi tillägga.
Lite över 14 mil är det, ja.
precis. Och det gjorde ju att jag fick försöka avboka i alla fall den resan. Så att den blev aldrig av. Så att det var helt omöjligt att genomföra det. Så min fråga är egentligen, förutom att jag har aldrig varit med om det förut, så tänker jag, är det överhuvudtaget lagligt att det är på det sättet? Och kan man kräva pengarna tillbaka i så fall?
Ja, du fick inga pengar för...
Jag fick väl researrangören, de som jag bokade på deras hemsida, betalade typ 100 spänn tillbaka då, och resan kostade runt 1000 spänn då. Så att jag fick aldrig mer pengar än så.
Mm. Vad säger du, Maria, om det här som Irfan råkade ut för?
Hej Irfan. Det här låter ju som en inte särskilt fackmässig eller professionell bokning av det här Kiwi-företaget som du har bokat på. Och om det är så att det här var liksom det enda... Du talar om vart ifrån du vill resa och vart du vill resa någonstans. Och om det då är så att det här är det enda alternativet som kommer upp med en transfer som du själv ska fixa från Arlanda till Skavsta. Det låter ju inte som ett rimligt resalternativ. Särskilt inte om inte man hinner med någon buss utan måste ta taxi, vilket innebär en jättekostnad. Och då skulle jag ju säga att de inte har gjort en bokning på ett korrekt sätt. Och du borde kunna reklamera och få tillbaka. Men om det är så att du fick flera olika alternativ och du själv valde det här alternativet bland flera, då kan det ju vara en annan sak huruvida det här är lagligt eller inte. Men om du köper en tjänst att de ska plocka ihop en resa till dig med en mellanlandning eller med ett alternativ där du byter, då måste du ha en rimlig möjlighet att ta dig från den ena flygplatsen till den andra utan att det ska innebära en massa kostnader.
Fanns det flera alternativ att välja på, Irfan?
Ja, precis. Det fanns det ju faktiskt, men det är jag som inte alls tänkte på det, att det överhuvudtaget skulle förekomma att man skulle ta sig till två olika flygplatser. Nej. Och med det avståndet, tänker jag. Men så egentligen så det Kiwi sa ju var att du uppmärksammades på det. Nu vet jag inte hur mycket de uppmärksammade mig på det under processen när jag bokade.
Ja.
Men nu ska ju för ärlighetens skull sägas att det fanns ju tid att åka kanske också kollektivt. Men gästen, han är inte boende här och han skulle liksom, det skulle varit mycket svårigheter att ta sig till flygplatsen annat än taxi då, som skulle kosta väldigt mycket.
Ja, alltså blev ni uppmärksammade på att det här är olika flygplatser och att det är, jag vet inte, är det 10 mil mellan ungefär?
14.
Eller, ja, alltså då kan det vara svårt att lasta Kiwi för det.
Ja, jag kan inte säga att jag uppmärksammade detta. Nu säger de i mejlkonversationen som jag haft med dem att de har uppmärksammar scenärerna på
Ja, och då har man ju en stor skyldighet som konsument att läsa all information i samband med bokning.
Det var tråkigt att du råkade ut för där, Irfan, men nu har vi ju varnat alla andra. Man måste kolla noga.
Jag får läsa
något
bättre.
Ja.
Tack ska du ha.
Tack ska ni ha.
Hej. Vi hinner med en fråga från Lisette som skulle åka pendeltåg mellan Uppsala och Stockholm, men när alla tåg var inställda vid den tiden hon skulle åka och det inte fanns någon prognos för när tågen skulle börja rulla igen, så ringde Lisette SLs kundtjänst och frågade om hon kan ta taxi från Uppsala central till Häggvik i Sollentuna enligt SLs resegaranti vid förseningar. Jag frågade alltså om jag kunde åka taxi den här sträckan och personen jag pratade med bekräftade att det gick bra och att det täcktes av förseningsersättningen. Men, skriver Lisette, jag hade ingen aning om att de hade en gräns på 1165 kronor, vilket killen på kundtjänst inte informerade mig om. Taxiresan kostade 2319 kronor totalt och jag betalade. Detta innebär alltså att jag själv skulle få betala 1154 kronor. Ringde SL och förklarade att jag inte fått informationen och så vidare, men de sa bara att de enligt lag inte kan betala ut mer och det finns inte något som de kan göra. Går det på något sätt att bestrida det här, tror ni, undrar Lisette?
Alltså det där är ju svårt, för att man har ju som konsument en skyldighet att hålla reda på vilka regler som gäller. Det här är både lagreglerat och det är i SLs allmänna villkor också. Så att i det här fallet så om inte hon har bevisning på att de har utlovat någonting annat, om hon har spelat in samtalet, så har hon ju väldigt svårt att bevisa att hon har fått fel information.
Tack så mycket, Maria Wisell, Plånbokens konsumentexpert. Nästa vecka blir det ingen frågestund, det blir inget plånboken alls på onsdag förmiddag eftersom riksdagens partiledardebatt direkt sänds i P1 då. Men det blir ett plånboken special som ni kan lyssna på i appen och på våra repristider. Fredag natt klockan 2:02 och lördag klockan 3:03 på eftermiddagen. Producent idag Erik Jardén, reporter Anna Berg och Erik Lagqvist, tekniker Daniel Högberg och jag heter Pia Fridén. Tack för att ni lyssnat, vi hörs snart igen. Hej då!
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.